Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då är det äntligen dags för avsnitt 39 av Bagge och Brobacke podcast. Jag sitter här med David Bagge mitt emot mig. Det är onsdag den 16 februari 10.25 när vi trycker på rekknappen. Välkommen David, hur står det till? Kul att se dig.
Tack, ja detsamma. Ja, jag är laddad, ruggigt laddad. Det är ju inte så här annars jättekul att vara småbarnsförälder i februari, men nu har vi några dagars mellanrum här där vi ska passa på att spela in podd och jobba och grejer.
Ja, nej men håsa inte scenariot för mig, gör inte det. I och för sig ett år kvar tills nästa, men absolut.
Ja.
Du, händer grejer, volatilitet. Sen förra veckan så har vi sett lite risk-off på börsen, framförallt i slutet av förra veckan. Studsade igår, ganska bra studs, så liksom tekniska nivåer håller fortfarande ihop om vi kollar på Europa och Stockholm och till viss del även USA, även om tech fortsätter att ha det tungt. Det hänger mycket ihop med räntetraden. Räntor har fortsatt upp sen förra veckan. Nya högsta i räntan, både tyska 10-åringen och amerikanska 10-åringen, och de ligger just nu och pressar på de nivåerna. Vi ser en fortsatt stark råvarutrade i både energi och basmetaller och ags. Det är väl liksom rent prismässigt vad som har hänt sen förra veckan. Men du brukar ju alltid ha gjort en liten summering här, och när jag läste igenom den innan avsnittet här så fick jag klart en känsla av att du är lite bäsigare. Även om du har haft en långsiktig bäsig bild, ja, så känner jag att du ska få berätta.
Nej,
själv.
Men det är helt, men liksom, det är helt korrekt, maestro. Det är så att jag tycker, väldigt kortfattat så tycker jag att både du och jag laborerar med en bra studs från januari botten. Och det och jag menar, i USA är det faktiskt upp 6% sen bottennivåerna, så det är inte liksom, det är okej liksom. Jag hoppas att det kunde varit mer nu i mitten av februari, men det är okej. Däremot så tycker jag att Europa, som var nere och bounceade på stödet igen från januari i måndags. Alltså jag tycker att Europa och Sverige borde vid det här laget, givet liksom rapportperioden, jag trodde det skulle varit mer varmluft i börsen när vi riktade blickarna från centralbankerna in mot fundamenta igen. Men man har inte liksom fått betalt för rapporter. Bra rapporter har inte liksom gått upp speciellt mycket, och om något har det faktiskt varit ganska negativ risk-reward att syna rapporter i den här perioden. Så jag tycker att det, för en lång historia kort, jag kan lägga ut orden lite mer sen, så tycker jag att det är liksom, det börjar bli hängigt. Det behöver inte betyda att det ska liksom rakt ner här idag, men jag tror att det är liksom, jag hade velat sett mer styrka där vi är nu i mitten av februari än vad vi ser. Men en liten recap då från förra veckan.
Yes.
Det som kom då efter vi spelade in med Sarve på onsdagen, det var ju inflationssiffran under torsdagen då, som i och för sig inte var någon sån där liksom jättesiffra, men den var ju något över konsensus, men ja, konsensus har i alla fall kommit i kapp och också liksom har höjt sina prognoser på inflationen, så att det var ingen så här jättebit, men ändå fortsatt stigande inflation helt klart, och starkare siffror än väntat. Vi såg ytterligare kreditspreadar som drog isär i Europa fram till måndags i alla fall då. På ny oro för invasionen i Ukraina. De har då kylts av nu de sista två dagarna, men det är kreditspreadarna fortsätter totalt sett att spreda isär. Och jag tycker liksom att, jag menar, Europa och allting fram till liksom torsdagen så där, såg hyfsat bra ut fram till fredagen. Men sen efter europeisk close där på fredag kvällen så kom ju nya uppgifter om Ryssland och Ukraina och så att gjorde att vi öppnade riktigt blodrött i måndags då. Faktum var att det var en ganska bred risk-off. Vi såg ju dollarn stärktes, vi såg government bond fick en bid, långränta ner. Det har ju sen bouncat tillbaka då. Men ändå, det var ett risk-off-move där i måndags, och det är väldigt skönt att se att vi liksom har studsat bra sen i måndags då. Men alla de här liksom starka nedgångarna, men när vi sitter här idag och spelar in onsdag, klockan är 11:30, då är det fortfarande liksom 1,5% upp till där vi var i torsdags vad gäller då svenska börsen och så här. Och jag tycker att den här generellt sett att januaris lägsta nivåer i även både USA, Europa och Sverige, de är liksom väldigt viktiga att de håller. Framförallt liksom, tittar man på det, för det är ju en väldigt lång konsolidering som har pågått under många, många månader. Och skulle du få ett kraftigt bryt under den, ja då minskar ju sannolikheten drastiskt att vi skulle upp och testa några nya toppar, utan då blir det ju liksom en nästa större bounce typ i april kommer ju sätta i så fall en markant lägre topp, kanske upp till som dagens nivå då.
Och det gäller ju åt båda hållen.
Ja, absolut, det gäller åt båda hållen, ja. Precis. Nej, annars så tittar vi på Fed då. Vi har ju ett Fed-minnesprotokoll här onsdag kväll. Nu prisar ju marknaden in 66% sannolikhet att vi får en 50-punkters höjning i mars. Vilket är ju en väldigt stor skillnad från i början av februari där samma siffra var sannolikhet på 9%. Då. Och Fed-ledamöterna är ju ute och pratar i vanlig ordning, liksom mellan möten och efter möten och så. Och Bullard var ju ute senast här i dagarna och sa ju att även om bara jag är en person i kommittén så vill jag se 100 punkters höjning fram till sommaren. Och om något så vill han att man ska vara mer frontloaded, alltså att man med andra ord förespråkar en högre höjning redan i mars för att sen liksom köra 25 punkters därifrån då fram till sommaren då. Och vi har ju lite av en perfect storm på marknaden, och givet allt som sker i marknaden så får man ändå säga att det är starkt att vi handlar det vi handlar, skulle jag vilja påstå. Vi har grymt hawkers centralbanker som i och för sig inte har gjort någonting än, utan det är ju bara en kommunikation med allt man har tänkt göra. Får man se om man kan göra så mycket överhuvudtaget. Jag skulle väl inte tro att det blir så mycket mer än de här kanske 100 punkters höjning fram till sommaren då, som Fed vill göra då. Men vi har liksom stökig kreditmarknad. Vi har Rysslands situationen. Skulle ju bli väldigt förvånad om man gick in i Ukraina egentligen. Jag tror Ryssland själva har ju rätt mycket sanktioner på sig. Kommer ju få det direkt och de blir ju liksom kortsiktigt den stora förloraren på det hela. Men det skulle dock vara en game changer för börsen, för då skulle nog förmodligen de här viktiga stödnivåerna brytas ganska markant och vi skulle få en ganska bred risk-off. Vilket skulle då göra den här liksom mer technical damage i graferna som vi inte har sett ännu.
Mm.
Och det scenariot tror jag ändå man fått ta höjd för. Så att, och jag säger inte att man liksom behöver vara kort marknaden här, inte alltid, inte vi heller. Men det vi gör här på de här uppställen nu från i måndags, det är ju att dra ner risken i förvaltningen. Framförallt genom att stänga de säljoptioner som vi ställde på nedsidan på raset i januari för att finansiera calls. Vi rider kvar med calls, men liksom rent riskmanagementmässigt kapar liksom de här som kan göra riktigt ont om börsen skulle tappa liksom, ordentligt på kort tid då. Så det är väl det vi gör. Och nej, jag tror liksom att sen får vi se om det sker i början av mars eller liksom senare, men då jag fortfarande liksom är ju skarp alltså på helår, så tror jag dock att det är en tidsfråga när de här stöden sprängs liksom.
Om jag ska ta på mig andra, om jag ställer mig på andra sidan nu då, jag var faktiskt lite köpare här i måndags på, jag ska vända på det och säga så här, jag bryr mig aldrig om liksom vad som kommuniceras från Fed och så vidare och allt prat om inflation, utan jag kollar ju på priser och för mig, du har S&P 500 prisat mot TLT, bryter upp mot nya all time highs. Inte ett risk-off-tecken i mina ögon. Du kan göra samma lek med OMX och prisa det mot TLT, bryter upp över ett 14-årigt motstånd. Om vi tar specifikt då, liksom en marknad där dels du har liksom ett krigshot, du har en sentimentsläsningar som vi pratade om sist, som är då sämre än under största covid-kraschen. Du har liksom alla worries och att vi inte bryter ner på det. Nu börjar du dessutom få en sjunkande dollar. Du börjar se sådana som alltid liksom är bull och håsar som börjar liksom ta in portföljskydd här nere på botten nu. Jag ser inte att någonting i det tekniska har förändrats. Tech är fortfarande dåligt, ja, för räntor går upp. Men liksom historiskt är inte stigande räntor, en sjunkande dollar och liksom ett rejält bäsigt sentiment. Det är ju liksom ingen det är ju sällan någonting som så det ser ut när vi är på väg att liksom braka neråt. Nu sitter jag typ, om vi bara tar som exempel så här, kortsiktiga spekulanter, kolla på DAX, över 70% är korta. Så att jag tycker ju liksom inte att, om vi bortser från allt det här snacket och liksom nyhetsrubriker och allt det där, så stiger räntor, råvaror stiger, dollarn sjunker, sentimentet är bäsat kvantitativt och kvalitativt också, kan man hävda. Det är gärna en marknad jag är lång i.
Ja, men podden blir ju som bäst när vi har liksom inte sitter och kammar varandra medhår, håller jag på att säga. Men Jag tror som vanligt, det kokar ner till tidsperspektiv. Liksom.
Ja, men också lite vad du äger. Alltså jag fattar
så här,
70% av aktierna på Nasdaq är ner mer än 20%. Folk frågar, när ska vi in i en bear market? Men äger du techaktier, då är du i en bear market.
Ja, sedan länge.
Och då är det klart att man tycker att det är extremt jobbigt just nu. Men det är ju, då är man ändå ganska selektiv i vad man äger. För du har många fickor av styrka världen över. Det finns i banksektorn, det finns framförallt i energisektorn, vi ser det i råvaror och så vidare. Och jag kan inte, det är klart, liksom, priset får ju bestämma, allt det annat får vi skicka bort då, men tittar vi på Europa nu, inga nya lägsta i Eurostox, inga nya lägsta i OMX, inga nya lägsta i DAX. För mig har den bilden inte förändrats. Men det är klart, men det är också, men återigen, det handlar mycket om var man kommer ifrån. Jag är på plus på året i förvaltningen, man liksom, de trades som man har ägt har funkat, och då är det klart, då är det lättare att vara positivt än i ett läge där man ser att liksom att man äger saker som tappar väldigt väldigt mycket.
Ja, jag tror ju att jag tror inte det finns en chans för bankerna exempelvis att hålla uppe och fortsätta upp om andra grejer börjar liksom ser brunare ut.
Nej, alltså om råvarutraden vänder ner och banktraden vänder ner och hela inflationstraden vänder ner, absolut. Men jag tror ju inte att ränteuppgången är klar. Vi pratar ju liksom om att, ja, men det var ju, alltså, folk har ju velat kolla den här toppen i räntan nu ganska länge. Och är folk bearish bonds? Ja, men det är ju ingen som är på riktigt bearish bonds. Tittar du nu på sell side forecast här för bonds, då är det liksom ingen som tror på en ränta över 2,5%. Det är extremt få. Konsensus ligger mellan 2 och 2,5%. Och kommer tech ha det fortsatt jobbigt om vi går till 3% tioåringen? Ja. Men liksom,
men det kommer även börsen som helhet ha också. Därför har du,
men räntorna har gått från 0,5 till 2 nu.
Ja, och vi hade rätt upp i den. Och då men, i min värld så har man ju liksom, behöver man inte rida det här sista liksom, potentiella liksom, jag är ju alltid lite tidig på att sälja och säga, det vet jag om.
Ja.
Men jag tror ju att räntan är nära en topp.
Ja. Nej, men, och det kan det ju vara. Och det som såg läskigt ut förra veckan, det var ju att räntor började sjunka snabbt. Och hade det gjort en stor reversal, det är ju det jag alltid försöker att kommunicera ut om man tror att stigande räntor är dåligt för börsen. Nej, det är ju vändningen när räntan väl toppar ur. Det är där signalen kommer. Men nu ligger vi ju återigen och hamrar på högsta här i räntorna. Och konsensus är, jag tror Sarve sa det liksom att har du makrot mer, så räntemarknaden är inte lika sentimentstyrd som aktier. Men de vill ändå säga det liksom att de, jag kan bara komma ihåg från tidigare gånger när förväntningen är att ingen tror att räntan ska liksom gå till en viss nivå. Då brukar ofta, alltså rörelserna går ofta längre än vad man tror.
Mm.
Och det som är skillnaden mot kanske förut då, det är att då har du haft i princip, då har det varit amerikanska räntor som stiger. Nu har du räntor globalt som stiger. Du har japanska räntor som stiger, du har europeiska räntor som stiger. Du har emerging markets räntor som stiger. Du ser styrka i Brasilien, gör nya högsta varje dag. Du ser styrka i länder som Peru och alltså såna här riktiga, jag tror Grekland går bra liksom.
Mm.
Deutsche Bank går bra. Det här är ju liksom inte papper som ska finnas någon köpare i om allt är på väg att balla ur. Så här, kan det balla ur sen när räntan går upp till 3% och vänder ner? Ja, kanske. Men jag måste ju spela på det jag har framför mig kommande veckor, kommande månader. Och just nu så är det ingenting i det som jag tittar på som stödjer att ränteuppgången eller inflationstraden är över. Sen de svenska banker, ja men det är lite cherry picking, de 4 banker i Sverige, men tittar du på europeiska banker, kollar på amerikanska banker, kollar du på andra länder i världen som är banktunga, ser starkt ut, ser bra ut. Det är de som kommer upp på screenersen liksom.
Jag tycker ju liksom att den senaste uppgången vi har haft i 10 år, den har ju sämre momentum än vad vi, så är det liksom. Och så såg det ut under förra våren, och så hade vi på andra sidan, på nedsidan då i somras när vi trodde att, eller när vi kollade räntebotten där, vilket även det avsnittet heter från i juli har jag för mig. Och då backar vi bandet till somras, så satt både du och jag och snackade om sådär, men borde kunna komma upp till 2,230 på amerikansk tioåring. Nu är vi uppe på 2,05.
Jag tror faktiskt, om jag ska rätta jag det där, David, jag har sagt länge att för mig...
Ja, 3 har du.
Ja, jag har sagt länge att hela den stora räntetrenden för mig, den avgörs uppe vid runt 3,325.
Ja, men det tror jag aldrig det kommer.
Nej, det är... Och det är många som har sagt det till mig liksom, veckor och månader. Alltså jag tror bara så här att det kan vända här, absolut. Men kolla på TLT, kolla på IF. Du har ju fortfarande, just nu har vi liksom just brytit ner under de stöden och du har fortfarande bra utrymme till de nästa stöden. Så att vi är ju mer i ett ingenmansland i räntan just nu än handlas vid någon superviktig psykologisk nivå. Liksom.
Ja, men titta, du säger att du skulle få 3%. Då. Så har du en direktavkastning på S&P på 1,5, så får du från staten 3. Ja, alltså då kommer ju ganska duktiga utflöden ur aktiemarknaden. Liksom.
Så kan det vara.
Det finns liksom ingen anledning att ta tok mycket aktierisk vid en 3% ränta när du får liksom dubbel direktavkastning, om man så säger, mot äga börs. Liksom.
Men vad har hänt med råvaruinflationstraden när räntan har gått från en 4 upp till 2 nu då? Den har ju gått ganska bra. Liksom. Vad är det som säger att den inte kan fortsätta att gå bra då om vi ska från 2 till 3?
Nej, alltså det håller jag med om. Ja. Alltså, jag är inte liksom, råvarutraden tar jag inte över. Alltså, den är liksom... Och det...
Så här, kan energi ta en paus nu? Ja, men det har ju gått liksom 30-40%. Alltså det är så här, det är liksom, det går ju så. Det är samma sak där. Alla vill kolla toppen i energi liksom, men det fortsätter att vara bästa sektorn i år. Det var bästa sektorn förra året liksom. Så jag tror alltid det där. Det är extremt frestande att försöka. Och det har ju varit en sån marknad egentligen. Större delen av 2021, att du har vunnit på att vara en mean reversion trader, för det har vänt vid stöden, det har vänt vid motstånden, vi har lång konsolidering i varenda index från i våras fram tills nu, så det har varit grejen liksom att vara mean reversion, men det kommer ju också en period när det trendar, Och det ser ut nu som att räntor fortsätter upp. Det ser ut nu som att råvaror fortsätter upp. Det ser ut som att banker är på väg att bryta upp.
Ja, men då måste vi koka ner till också. Det är bullish för de sektorerna som du nämner.
Ja.
Det är inte bullish för global världsekonomi. Det är inte bull för den generella konsumenten på stan. Inget av det är bullish med stigande liksom råvarupriser. Det är inte bull för företagens kostnader. Och räntekostnaden för gemene man är inte heller bullish. Så att liksom rent liksom bakomliggande så är det inte bull för konjunkturen att liksom det ser ut som det gör. Liksom.
Nej, men det var ju inte corona heller och ändå så steg ju aktier hur mycket som helst efter den första dippen. Så att
jo,
det, liksom,
då,
vad som är liksom, bra för världen, det måste vi ju i det här korta spelet.
Men då hade vi
spelet,
centralbanker som var liksom, väldigt tvärtom mot nu.
Mm. Ja, liksom, självklart måste vi låta pris leda och så vidare och ser vi att bevisen förändras, men liksom, vi kan ändå inte stå och säga att allt ser ut som att allt ska braka.
Nej, det är absolut nej. Inte. Och jag säger bara att jag kommer dra ner risk på uppställ härifrån.
Mm.
Vi är absolut inte kort marknaden, tvärtom.
Mm.
Men jag kommer agera på att dra ner risk på starka dagar. Lika väl som att jag liksom tycker det är kul att köpa på svaga dagar. Mm.
Nej, men och sen så ska vi liksom återigen då, om vi ser räntor går från där vi är nu upp till 3% i amerikanska 10-åringen och ser tyska 10-åringen gå till 1. Ja, men det är klart att det kommer ju vara en fortsatt drag på tech och tillväxt.
Så är det.
Så är det ju. Och eftersom att de flesta antingen äger tech eller så äger man då passiva strategier, alltså typ S&P 500 som innehåller väldigt mycket tech, då blir man ju lite drabbad av det, såklart.
Så är det ju.
Och återigen, 70% av aktierna är ner mer än 20% på Nasdaq. Så att, men med det sagt, inte så att det inte kommer finnas liksom saker som kommer funka väldigt bra i en uppåtgående räntemiljö.
Ska man kika på några affärer då sen senast?
Ja,
har vi gjort något? Ska jag börja med...
Gör det.
Jag har inte gjort några jättegrejer egentligen. Rider vidare med liksom en betydligt större kassa än normalt. Däremot så sen i januari då så är ju den nedbantade liksom aktieallokeringen riktad mot nordiska tillväxtnamn liksom. Sen plockade upp där i mitten, slutet av januari. Funkat liksom. Helt okej okay, får man säga. Framförallt i relation till liksom mycket liksom verkstad och bank, svensk bank som vägde innan. Som jag menar, ett Atlas Copco som är ner 20% i år och sådär. Men många tillväxtnamn är ändå liksom, har ju ändå studsat helt okej okay sen januari. Men annars så, som jag sa, stänger ställda säljoptioner då för att dra ner på rent riskmanagement alltså. Vår aktieandel i förvaltningen är ner 0,7 i år, 0,5 i dagens rörelse. Och kollegan är liksom plus 2-3% på sin bondallokering, så att det som gör att vi dragar lite liksom i år ner några procent, ingen jättegrejer, det är ju liksom optionsbiten. Å andra sidan ska jag säga så här att det var ju det som gjorde också att vi liksom, jag tror vi steg typ så här 5-6% i mellandagarna i förvaltningen, så det som egentligen har hänt är att vi ger bort. I år har vi gett bort sista två veckans uppgång i december. Liksom.
Ja, men de funkar ju åt båda hållen.
Liksom. Det är inga jättegrejer. Liksom. Det som annars då så... Nej, det vi gjorde annars. Vi hade en rätt stor post i Scandic Hotel. Konverten där i vår bondallokering. Då. Den aktien har ju gått fantastiskt i år. Upp 20%. Det var en bra rapport den dagen också. Kollegan då, Daniel har sålde vår större del av vår allokering i dagarna här. Blev en avkastning på 20% i år på den, så det är ju fantastiskt. Faktum är att han hade ju en performance i corp bonds förra året, nordiska corp bonds på 18%, och det är klart, så tittar man som aktiefolk och många liksom bokade hem vinster på så här 60-80% upp förra året, men i bondvärlden om man tittar på liksom någon benchmark vad andra nordiska high yield fonder gjorde, så låg många liksom, ja, exakt, så låg många kanske mellan 5-10% upp.
Och du vet att jag la upp en grej. Jag lägger upp en grej på Twitter här. Kollar man sen i februari förra året fram tills nu, då är ju 95, alltså det är i princip alla stora räntefonder i minus, ja, på den perioden.
Ja, exakt.
Just att, för att man kan bara vara long bonds. Men är han kort bonds också, eller vad kan han vara?
Nej, han är
bara vass.
Riktig stockpicker på nordisk high yield, kan man säga.
Ja, det står ju verkligen bra ut på, i resultatet. Liksom,
räkna på bolagen och vilka som bör klara sig bra. Nej, så det är väl liksom Sveriges Jeffrey Gunlack som man har firman ihop med. Så det är ju mycket glädje. Nej, ja, det är inte helt fel. Och han fortsätter ju leverera faktiskt även i år. Så det är ju fantastiskt.
Nej, men det som jag gjorde då, jag hade väl 66% allokerat här inför den här veckan. Så jag adderade lite på de positioner jag redan hade i Europa och lite Australien och Japan och lite kort dollar och sådär. Så att, men jag planerar väl att öka det här om jag ser att det fortsätter. Jag tycker starten på veckan är bra ändå. Så takta på bra liksom plus på året, och när jag jämför med jag är en så kallad riskklass 3 då, så vågar jag påstå att jag hittade ingen annan som ens är närheten av mitt resultat.
Nej,
jag drog igång, så det är kul. Både räntefonder och lite andra alternativa förvaltare.
Ja, det är grymt. Men jo, vi är liksom kort dollar också för att den höll på. Det ska jag inte glömma.
Vad tog ni ner mot?
Mot seken, 9.31 i fredags. Låg lite back där i måndag, som var uppe på 9.35. Men vi gjorde en trade där på, här om veckan sålde vi på 9.44 och köpte tillbaka på 9 och vad det nu var, 18 något. Köpte tillbaka lite tidigt, kom ner mer där sen. Men så nu gör vi om reptricket, så det blev en bra trade sist, så att vi la på den igen.
Och det, om vi hoppar in på dollarn, vi snackade lite om det förra veckan, men det är såna här rekordpositioner nu i lång Aussie-dollar mot US-dollar, bland såna här COT, alltså de proffsen. Du hittar lite andra också. Det vore väl en ganska rejäl bra trigger för risktillgångar om vi får ett riktigt fall i dollarn här.
Absolut. Ja, oja. Och det gäller ju på vidare, liksom det här energitrade, råvarutrade, emerging markets, liksom. Nej, absolut. Så det är framförallt de som borde liksom, ja, och globalt risksentiment generellt liksom.
Ska vi kolla lite på den där fund? Du brukar ju,
Bofa hade väl, hoppa in på den?
För det var väl typ det bäsigaste sen, ja, sen länge.
Sen förra. Nej, men det kom ju ut i den är från den 15 februari, så den är ju, ja, den är en dag gammal då. Februari servin. Man kan väl sammanfatta med bottom line att investerare globalt är bearish. Och då kan man ju säga då, vilka är det som svarar i den här enkäten? För det kan vara bra som lyssnare att bara veta vad det är för några som svarar då. Då är det totalt då 314 stycken svarande globalt i den här enkäten. Det är portfolio managers, det är CIOs, lite globala specialister och så vidare, som tillsammans då förvaltar ett AUM på $970 miljarder. Så man har någon bara liksom i bakhuvudet vad det är för server vi pratar om man inte känner till den sen innan. Cash levels i de globala portföljerna är upp till 5,3. Det är ju contrarian buy. Över 5% i den här servin, när vi har legat där historiskt, så har det liksom varit ett contrarian buy-läge på börserna. Däremot så är man inte extrem. Man är bearish, men man är inte extremt bearish. Man är exempelvis fortfarande lång då, cykliska aktier jämfört med bond. Så det är precis det du nämnde, det man ser i grafen här också. Tittar vi på vad man tror om makro då, så är man den svagaste vinstutsikterna för global makro sen mars 2020. Det är också intressant, det är precis i coronavändningen där då. Det är 20 minus netto då är minus 20% då i
svaren. Förlåt, så det var alltså vid botten i corona där?
Eller ja,
innan
det. Ja. Och 48% av svarande säger att vi är late cycle då. Och det är ju någonting vi har pratat om, tror jag också att vi är då. Men det är däremot bara 12% som tror på att vi går in i en recession. Och man ser fortfarande att inflationen är transitory. Det är 52% som tycker det, så det är majoritet då. Och däremot så har man då svängt från att ha varit då en tro tidigare under året på en brantare yieldkurva, vilket vi sedan dess inte har haft dem, så är det ju nu, man rättar sig ganska snabbt i ledande om, så nu är det 41% som tror att yieldkurvan ska fortsätta flacka, och det är faktiskt den högsta sedan februari 2005. Så får vi gå långt tillbaka i historieböckerna. Tittar vi på vad man tror om policy då, det är hawkish centralbanker ser man som katalysator då för pessimismen generellt, globalt makro. Man ser Fed-putten då, när Fed väntas liksom svänga runt i sin kommunikation igen från väldigt hawkish till mer dovish. Det är nere på 3700 på S&P då. Och största tailrisken man ser i marknaden är Fed, inflation, bubblor och recession då. Och vilket då skårar högre än en eventuellt krig då i Ryssland och Ukraina då. Tittar vi på sektorer och stilar så har vi då haft en stor rotation in i cash generellt då. Kassapositionen som sa upp till 5,3. Man har roterat in i UK, emerging markets, energi. Energi är största övervikten i de portföljerna sedan mars 2012. Men som du brukar säga är ju energi en betydligt liksom, mindre andel av exempelvis S&P än vad det var back in the days. Liksom.
Alltså köper du S&P så får du ingen energi.
Nej, så att det räcker ju med att man bara skruvar lite, lite grann så har man ju en övervikt. Liksom. Man har då dragit ner på investeringen i amerikanska aktier. Man har dragit ner på investeringen i industrials och tech. Största undervikten i tech jämfört med index, alltså vikt då ska man komma ihåg, sen augusti 2006. Och banker fortsätter vara nummer ett övervikt totalt sett och även då value over growth slår på nya all time high då. På. Så att då har ju de också sina så här, contrarian trades då. Givet vad alla svarar då så brukar ju de här bofar då skriva ut liksom vad de är som liksom månens contrarian trade då. Då är det då exempelvis är det ju då, det var ju bara 12% som trodde på en recession. Och då kan ju en contrarian trade vara att tro på det då. Och best play via att göra det är via long bonds och short commodities. Det är ju då helt tvärt emot den här surveyn då. Och medans då om man är bullish så skulle man då gå long US tech då och short global energi och banker. Så det är väl de liksom eftersom att alla ligger positionerade åt andra hållet så det är contrarian trades ändå. Jag vet liksom mycket grafer och så i en sån här enkät som vanligt men det där var liksom summeringen som jag tänkte liksom, gå igenom. Så ser det ut. Så att det är ju och det är det som gör att jag tycker också läget liksom när man ser grejer handlar tycker jag handlar liksom svagt i Europa och Sverige men däremot så tittar vi på allt annat, tittar vi på sentiment, kassa här, vi har Darpool index som printar liksom mellan 48 och 50 köptryck 2 veckor i rad varje natt. Det gör ju liksom att jag blir förvånad om det skulle bara braka ner just här. Jag liksom förmodligen så i den bästa världen bryts inte heller då januari lägst under mars utan för liksom trumma på upp och till april. Men jag tror ändå vi står för svagare tider sen då. Men vi har en optionslösen på fredag. Ska vi inte heller glömma bort. Den är inte jättestor, februarilösen. Det är mitt i kvartalet. Den stora lösen är ju i mars. Kvartalslösen, quadruple witching. Då är det väldigt mycket puttar. Otroligt mycket puttar i marknaden som går till lösen i mars. Vilket om de stängs inte rullas vidare till liksom april, juni och så vidare så vore det en klar bullish katalysator för börsen från lösen i mars upp i april helt klart, men det får vi se lite
mars,
hur världen ser ut då. Ja, det är tredje fredagen i mars då, ja. Så vad kan det vara 18, 19, 20 mars någonting va.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var lite, det var ändå ett tag sedan tycker jag vi snackade rena liksom, du vet, indexnivåer, punkter och så vidare.
Mm. Inte jättekonstigt med tanke på att vi har handlats i samma range ja. Som i våras.
Nej, det är inte
men det kan vara värt att nämna dem igen.
Nej, det är inte jättekonstigt. Och vi har inte fått några frågor om det heller på Nej. Twitter, kan ni snacka om det. Nej. Så därför tänkte jag göra det.
Ja, bra.
S&P då, börjar vi där då. Det viktiga stödet där. Det är ju januari lägsta och det är liksom inte bara för att det var lägsta printen i januari. Vi kan säga att det var 4200 för att runda av det lite grann. Det är ju även de, liksom, det agerade ju även stöd och motstånd under våren förra året.
Så är det.
Så det är en viktig nivå liksom.
Och jag kan lägga till där för mig, kanske om man ska försöka hitta någon bred, jag gillar att hitta någon typ av skiljelinje för risk on, risk off. Och den skulle jag säga på S&P just på grund av att den är så tech-tungt är för mig 4500 med breda penseldrag. Och vi hovrar lite där under nu, 4470. Jag tror att överlag marknaden skulle må otroligt bra om vi tog tillbaka den 4500 och etablerade oss ovanför den. Så innan jag skulle lägga på några techbets, och jag har pratat om QQQ och Nasdaq också, motsvarande nivåer 354 000, eller vad det blir nu på Nasdaq. Men jag tror att det är högre risk för att hoppa in i de tecknamnen igen, givet att vi inte är över den där 4500. Så, det var...
Ja, och för min del, alltså egentligen kan man ju nu, eftersom vi nu har kommit ner igen då från topparna i februari här, och de låg uppe på 4600 ganska exakt på S&P. Så att är man lite liksom tråkigt lagd så kan man ju egentligen hävda att vi är inne i en konsolidering på nytt här nu fast på lägre, alltså en kortsiktig här då.
Så är det ju 4-6, 4-2 typ.
Ja, exakt. Ja. Det är en ganska bred liksom. Mm. Det är 400 punkter liksom. Det är en ganska brett intervall då. Jag skulle ju tro att vi kommer upp och nosar på de här 4-6 igen här. Det intressanta blir att se om vi får något liksom ordentligt follow-through där eller om det vänder ner igen då. Skulle det vända ner igen så skulle den här senaste liksom februarirörelsen kunna utgöra den högra skuldran av en väldigt stor huvudskuldraformation. Vi hade första skuldran i september. Sen har vi liksom en stort huvud här under nyår, november, december, början av januari och sen då. Så att det finns ju en potentiell stor huvudskuldraformation i S&P. Som om då nacklinjen skulle bryta på 4,2 kommer liksom konfirmera en större topp i börsen som då har ett toppbygge på totalt sett då liksom från juni förra året då.
Så är det. Jag ska vara lite sådär oskön att vända på det. Något av mina favoritsignaler det är fallerade huvudskuldror.
Mm.
Eller huvudtaget fallerade mönster. Mm. För motreaktionen där kan bli extremt stark. Mm. Men i huvudskuldror, för det är sånt som alla vill titta på.
Ja.
De huvudskulderna som inte bryter ner kan bli riktigt trevliga signaler på uppsidan sen.
Visst kan de bli det. Absolut. Det jag känner så här, det är att vi har ett liksom ganska eleverat liksom volatilitet i marknaden nu. Den kommit ner i sig då sedan januari-kraschen. Då. Men det är absolut inga, liksom, vi snackar inte VIX på 15 men jag säger så, utan vi är hovrar kring liksom 20, 25, 28, 24. Jag är liksom, det kan bli jävligt stökigt för
inte en förhöjd volatilitet, inte det ett klassiskt kännetecken av en inflationsmarknad, en uppåtgående räntemarknad? Jo. Tenderar inte volatiliteten att bli högre då?
Jo, så är det. Ja. Visst är det så. Och liksom lite late cycle-fenomen generellt. OMX då, ska man hoppa in där? Mm. Så på uppsidan då. Nu var vi nere egentligen, i måndags var vi nere och studsade mer eller mindre på januarlägsta, ja. Vände upp. På uppsidan då, 23.58, 23.25, 23.25 är ju då motsvarande 4.600 där vi var i, liksom, och toppade här under februari. Skulle ju se ännu trevligare ut om vi gick upp över 23.58, i så fall så går vi upp mot den här gamla 24.25 om vi får lite follow där då. På nedsidan då, det är ju då de här 22.10, 22.05, det är ju gamla stöd, och dels från 22.10 var ju då från januari, men det var även från oktober. Vi har också den här gamla som vi har pratat om sen vi startade podden, den här 21.88 kommer ju tillbaka i spel här, trodde man inte. Det är också ett viktigt stöd från förra våren, senvåren då, början av sommaren. Och jag, liksom, skulle de här fallera liksom, då tycker jag liksom att det ser helt klart brunare ut.
Alltså självklart, över ett halvårs, nästan uppåt ett års handel i sidled och vi bryter på nedsidan. Det finns ju ingen som kan säga att det är ett styrketecken.
Nej.
Så är det ju.
Och vi,
det håller jag helt med om.
Dessutom ska man då komma ihåg att från typ mitten oktober, början av november till april är ju generellt den starka börspullen på året. Om det mynnar ut i att vi fick en stor konsolidering, men det är inte jättestarkt liksom. Sen får vi se, det kanske inte blir så i år, men jag tror ju liksom att vi ska ner mot typ 1900 på OMX vart det lider. Inte nu i närtid, men liksom, om vi tittar kommande året i alla fall. Skulle kunna i worst case ta ut hela så här 61% av uppgången sen corona, och då är vi i så fall nere på nästan 1700 OMX. Men då har vi ett läge där världen brinner. Då kommer exempelvis S&P har varit ner då 30% sen topparna också då på 4-8. Inte ett helt orealistiskt scenario heller i min värld faktiskt, men det är där är vi inte ännu. Stocks 50, lite samma mönster som vi har i Sverige. Det är de här 4040 eller 3990 på nedsidan som är stödet. Också gamla stöd sen förra året. Det var stöd nu i måndags egentligen, var vi nedstudsade på oktoberbotten. Och på uppsidan egentligen då, det är den 42.55 då. Det är ju också då januari högsta. Det skulle se mycket roligare ut om vi bröt över den då. DAX, ännu tydligare stöd på nedsidan ska jag säga. Det är 14.845. Den är en nivå där vi har varit och studsat under flera gånger förra året och senast då i måndags. Så den är ju väldigt markant då.
Intressant att lägga till med DAX där bara är att vi hovrar just nu vid den där apriltopparna,
ja.
Runt 15.500,
ja.
Lite drygt då. Så det är liksom, det är volatilitet, men zoomar vi ut så är det ett stillastående EKG.
Så är det, lite halvsekt sådär, om man bara tittar på index. Om man liksom loggade in på sin depå för första gången nu sen i april, så har det inte hänt så jättemycket om man äger ett index. Och så tycker man inte alls att det var speciellt farligt, men sitter man vid skärm som vi gör så ser det lite stökigt ut. Move index då, det är ju VIX på bonds. Den fortsätter ju stiga, gjorde ju egentligen en ny högsta sedan väldigt väldigt länge, sedan egentligen våren 2020, inte liksom uppe vid coronakraschen, men trendat uppåt egentligen från september, medan som vi har VIX å andra sidan då, står ju egentligen kvar i sin stora liksom konsolidering Vix är ju mer liksom mean reverting liksom, men där har vi ju en ganska liksom tydlig så här på, har vänt vid 35 ungefär och sen gått ner till 15 igen upp till 35 då, medan det här move index då har ju fortsatt stiga. Och historiskt då har de där följts åt bättre än vad de gör nu senaste halvåret, även om VIX då har i och för sig också då står ju högre än vad det gjorde i september, men det är inte en trend, VIX trendar ju inte på det sättet.
Men VIX är liksom reverting.
Lite varningstecken ändå i min bok att bondvollan inte liksom är så pass eleverad därför. Titta lite flöden. Kan vara kul att se. Generellt sett om vi tittar på risk assets mot safe assets, vilket då skulle kunna ses som bonds exempelvis, så är det fortsatt bra tryck in i aktier. Vi har faktiskt på 4 veckors rullande har vi faktiskt aldrig sett så här stort inflöde i aktier mot, jämfört med safe assets då. Senaste månaden är inflödena över 200 miljarder dollar in i aktier jämfört med bonds då. Så det är bra tryck in i aktiemarknaden.
Och det är ju intressant då. Ska man bli contrarian eller ska man vända på det och säga att okej, men de här graferna jag pratade om, S&P mot TLT och OMX mot TLT, är det inte en effekt av att du får mer stryk genom att vara lång bonds just nu än att vara långa aktier? Vad är alternativet? Sen är frågan, är det positivt för aktiemarknaden att de här flödena kommer in, eller ska vi ställa oss och vara contrarian på andra sidan? Jag har inget bra svar på det, men och det är klart, förra året var rekord och så vidare.
Ja.
Men samtidigt är det inte rekord i inflöden i råvaror och ETF-er.
Nej.
Det är fortfarande rätt lugnt.
Nej, givet liksom ett månadsrekordinflöde, om vi säger liksom de senaste 4 veckorna, så kan jag ju liksom...
Det borde vara bullish, va?
Ja, det borde vara bullish, men det borde också ha synts ännu mer i graferna, kan jag tycka, egentligen. Ja. Om man ska liksom bara...
Vi borde fått en bättre
liten sån där liksom. Ja. Det är uppenbarligen någon som ligger på andra sidan också. Och det har vi ju typ alla trendföljare, CTAs och så här, är ju liksom
market
kortare här liksom.
Med negativt gamma och så vidare.
Ja, exakt. Men tittar man bara på flödesgrafen kan man ju tro att liksom även ett typ ett S&P eller ett Europa skulle vara på liksom all time high, vilket vi liksom inte är. Aktieutlåningen då. Tittar vi på hur mycket som är utlånat av SPY-ETF:en till blankningar. Har ökat under året, inte speciellt konstigt. Folk blir ju ofta bäsade när börsen går ner. 4% ungefär är blankat nu utav SPY-ETF:en. Det är upp från 2% vid årsskiftet då. Men det är samma där, det är ingen som sticker ut i liksom historiska ordalag liksom mellan liksom, tittar man januari 2018 till idag, så har vi liksom pendlat någonstans mellan 1% utlånat, eller i coronakraschen var det 7% liksom. Så det är liksom mid-range. Såg jag också på lite recessionsindikatorer. Många tittar ju på 10-årig minus 2-åring, och man kan även titta på 10-år genom 3-åringen. Och de två har liksom de bäst track record historiskt att forecasta en amerikansk recession då. Och de där viker ju neråt liksom. Men tittar vi på lite bredare indikatorer, så är det faktiskt inte sådär att grejer skriker recession, utan yieldkurvorna, ja, där har vi liksom lite förhöjda risker för recession om man säger så. De har ju inte liksom inverterat de klassiska i alla fall. Men tittar vi ISM Manufacturing Index, låg odds för recession där den står nu. Federal Reserve Policy, ja, den är ju då något förhöjd då. Payrolls genom jobless claims låg. Consumer confidence däremot förhöjd då, för den börjar vika ner ganska kraftigt. Tittar vi på bostadsbyggande, antal bygglov fortsätter upp, det är alltså låg. Varulager mot sales också låg. Vinsterna i bolagen låg, corporate bond spreads låg, kopparpris låg, gold silver ratio låg. Däremot så är det flera av de här som ändå ligger som direction of odds som increasing då. Men det är ingenting nu som skriker att det ska komma någon recession på de flesta ställen då. Ja, det var väl egentligen det.
Det var det lilla.
Ja, det var nog inte så mycket mer jag hade. Det blir bara spännande, som vanligt bara spännande veckor framöver här.
Minst sagt. Och det är mycket frustration där ute. Jag förstår det. Det är liksom, tittar du på de här indexerna nu då, att det är ju, alltså bottenbyggen och toppbyggen tenderar ju att vara volatila liksom när man är mitt i det. Men sen zoomar man ut så att det är klart att det är frustration. Och det kommer ju vara frustration oavsett om vi bryter
där,
upp.
Och där kanske man ska flika in. Där beror också på lite vilket perspektiv, om man tittar i vecko- eller dagsgraf mot månad. Därför tittar jag på månadsgraferna. Och det är det vi har pratat om. Nu har vi en stor konsolidering sen i typ september, vad vi sa var på börserna, om inte ännu längre. Och gör man om det till månadsstickor så är det ju samma sak där. Där har vi, och det har jag med en pinnan tweet på Twitter sen början av året, där har vi ju också väldigt stor vola då mellan månader, månadsstickorna står och slår, medan vi är uppe liksom historiskt så är vi ju väldigt stretchade på uppsidan i månadsdiagram liksom, om man tittar på MACD och så vidare, vilket ligger till grund för ett med lite dystrare outlook för helåret.
Konsolideringar som sker i tid snarare än i pris tenderar ju att vara ganska bullish.
Ja, och så vidare om vi inte bryter på nedsidan då.
Så är det. Ja, vi kan fortsätta länge som helst. Exakt. Men jag tror
vi kanske ska runda av.
Vi kanske rundar av nu. Ja. Du är alltid lika kul, Bagge. Det här hjälper mig som vanligt. Jag vet, du sa det på Twitter här för någon dag sedan. Vi sitter inte och gör det här för att vi får betalt. Utan det är Acast, det räcker inte ens till vår producent, kan vi ju hälsa.
Nej, det är inte. Låter han hälsa.
Ja. Men med det sagt så hjälper det här otroligt mycket. Jag tycker det är alltid lika kul att komma hit och prata. Och återigen, det här är ju bara ett exempel på att vi har ju liksom inga... Vi vet aldrig säkert. Uttalar man sig kategoriskt åt något håll, då tenderar man att få det tillbaka. Och jag tror... nu som alltid, men även nu så är det väldigt viktigt att kunna vara adaptiv och ställa om. Och försöka lyssna på vad marknaden säger oss, och det finns olika sätt att göra det. För mig är det lättaste att kolla på pris, och osäkerheten är stor just nu, och det är därför vi sitter och har olika åsikter här.
Så är det.
Men det är ju det som gör en marknad, eller hur?
Exakt vad jag tänkte avsluta med.
Då avslutar vi med det. Tack Bagge.
Tack
för att ni lyssnar. Ta hand om er. Tänk på risken. Vi ses nästa vecka. Ha det gott.
Ta hand om er.
Tja.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free.
That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.